Jesu namn. Amen. Tack så mycket. Ja, man skulle försöka vara lite visare i början av året, men vi får se vad det ligger på. Jag kan säga kortfattat och komprimerat, min längtan har inte ändrats sedan förra söndagen. Och jag drömmer om att det året ska vara året då du får möta Gud. När du får uppleva att Gud gör någonting med dig. Och det som Tom sa, det är ingen skillnad om du är 20 eller 87. Vi alla tror jag ett behov av den här som jag försökte, tänkte sig, manipulera din tankevärld med förra veckan. En systemuppdatering på vår insida. Där anden får göra någonting nytt. Vi får säga att Jesus, är det inte saligt att få säga att han mötte Gud? Jag är bländad så jag kanske inte ser det. Alla händer som jublar just nu. Men jag upplever i alla fall att det är saligare att möta Gud än att inte göra det. Och då borde det vara någonting som vi som församling eftersträvar. Nämligen att var och en av oss skulle få möta honom. Och det är min längtan och någonting jag bara brinner för det här året. Jag brinner för många saker, men jag skulle vilja främst av allt att du ska få möta Gud. Det andra jag längtar efter kommer lite in på det i predikan, men jag önskar att den här dopgraven ska vara i rörelse ett antal gånger det här året. Gärna ett antal 10 gånger. Om Gud vill 100 gånger. Hoppas han vill. Jag hoppas att vi kan ha en riktig doprörelse det året. För när Gud gör någonting, då händer någonting med oss att vi vill komma till honom. Och ett sätt, jag kommer lite in i min egen predikan här i förväg, men ett sätt hur vi kommer till Gud, det är genom dopet. Det är ett redskap som man ger till oss när vi säger, nu måste jag sista punkten i min predikan, men jag återkommer. Ett sätt vi kan komma till honom som han har gett oss, det är dopet. Och jag hoppas det året att vi ska få döpa jättemånga människor. Jag hoppas också att vi ska få välkomna många nya medlemmar i församlingen. Det är min näst sista punkt idag. Men jag tror att på något sätt att en gemenskap med honom, det är A och O för ett fungerande kristet liv. Du gifter du inte dig och sen lever du ensam resten av ditt liv förhoppningsvis. Du gifter dig med någon, tillsammans med någon. Och jag tror också när du blir kristen så ska du in i en gemenskap för det så mycket bättre där. Det är min lilla erfarenhet. Det tredje jag hoppas för året, min tredje sista punkt, det är att vi ska få döpa många, och det är Gud som gör det, i den heliga ande. För jag tror att vi som tillhör pingst, vi tror på att när den heliga ande kommer över oss, då får vi kraft. Och det är inte helt dumt att ha kraft som kristen. För du får ju pressen från mig till honom, som inte känner någon press. Så lika bra han har hand om pressen i så fall. De tre sakerna tror jag att Gud vill göra i oss och genom oss det året. Men det var mina tre sista punkter, så vi återkommer dit om en liten stund. Jag har en titel på predikan som heter Kallelsen från himlen. Jag har hämtat texten från en av mina favorithistorier. Det är ju den välkända historien om Bartimeus. Och den läses så här i Jesu namn. Det kom fram till Jeriko. Och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara, satt en blind tiggare i vägen, Bartimeus son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa det åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sade: kalla hit honom. Det gjorde det och sade till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sade: Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sade: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Parallelltexten i Lukas uttrycker det som på det sättet att han jublande glad följde Jesus på vägen. Jag har fyra enkla punkter om det här då, i sedvanlig ordning. För det första kan man säga, vi kan tala lite om vilken är din och min, och i det här fallet Bartimeus, identitet. Hur var det med Bartimeus? Jo, han var en blind tiggare. Det fanns, eller det var, ska man säga, milt sagt svårt att vara tiggare på Jesu tid. Och det var möjligt svårare att vara blind tiggare. Det fanns inte, som vi är välsignade med här i vårt land, inget socialt system som tog hand om en. Utan man fick förlita sig på, och då ska vi minnas det, att det var lättare att vara judisk blind tiggare än till exempel tillhöra egyptierna eller romarrike eller grekerna. Av den enkla anledningen att i judisk lag så hade Gud bestämt att vi ska ta oss an de blinda. Så i alla fall lite enklare, utan att för den delen att det var lätt. Utan man fick ju förlita sig på att människor hjälpte till. Att det fanns välvilliga typer som gick förbi mig. Eller personen som tände förbarmande över honom och tog hand om honom. Man var oftast helt ensam och övergiven. I det fallet var personen Bartimeus troligen ganska känd, eftersom han hade ett namn. Han var Bartimeus, son till Timeus. Det var alltså en person som alla som sa det, Bartimeus, son till Timeus, så identifierade jag med det han som tigger. Han hade alltså fått sin identifikation vid ett tillstånd som han befann sig i. Och det är ofta så med dig och med mig att vi, när vi tänker på olika personer, så tänker vi ofta, ja men hon eller han. Sauli Niinistö. Ingen som har hållit koll på vår president. Han är president i Finland, kan jag på något sätt uttrycka er med, eller förklara för er. Att vi kopplar människor med oftast olika antingen yrken, prestationer eller någonting annat. Så var det med Bartimeus. Man associerade honom med det tillstånd som han var i. Och nu vet inte jag hur det är till exempel med dig. När de nämner ditt namn, vad det första folk tänker på. Är du ex den barmhärtige? Eller den generöse som Tom var in på i sitt fina gåvotal? Vad tänker folk när de hör ditt namn? Vilken är din identitet? Jag hörde en berättelse om en man i USA som efter ett långt liv, han gjorde väldigt mycket gott överallt där han fanns. Och så begravde man honom. Och på hans gravsten står det, jag kommer tyvärr inte ihåg vad han hette, men står bara Man of God. Alltså en Guds man. Hans identitet var att han var en Guds man. Vad tänker människorna på när de hör ditt namn? Är du en Guds man eller en Guds kvinna? Det man associerar dig med. Nu är det inte så jättestor skillnad vad folk associerar dig eller mig med. Men vad associerar du dig själv med? När du tänker på dig och ditt liv, vad får du för tankar i ditt huvud? Är det positivt eller negativt? Vi lever i en värld idag där vi tyvärr allt för ofta associerar oss själva med negativa tankar. Vi jämför oss och vi tycker att vi är lite sämre än vad vi borde göra. Vad tänker du på när du tänker på ditt eget liv? Är det man of God eller woman of God, alltså en Guds man eller en Guds kvinna? Eller är det ångest? Är det mörka tankar, en mörk framtid, ett förlorat liv, misslyckat liv? Jag har gjort många felval i min historia. Vad tänker du på? Var har du din identitet? För Bartimeus handlade om att dag ut och dag in hoppas att någon kunde hjälpa honom med mat. Det är svårt att handla om man är blind. Så man måste hoppas att någon tog hand om hela köret. Hans identitet låg i att han var blind. Vad är din identitet? Bartimeus var ju inte bara dock blind, för det var så människorna såg honom. Han var också ganska djärv och modig. Jag tror att han tänker på honom, när han tänkte på sig själv, så tänkte han nog inte bara på att han var blind, även om det präglade honom förstås dag och natt. Men också väldigt modig. Han hade ju tydligen hört talas om Jesus. För han fick höra att Jesus var på intåg. Vad gör Bartimeus? Han börjar ropa. Ni vet de här besvärliga församlingsmedlemmarna som ropar. När man ska predika sig det igång ibland. Väldigt sällan, men det har hänt någon gång. Och så ropar han. Bartimeus var inte, tror jag, i hans egen värld blind. Jag tror att han var framåt. Han var modig. Han ville förändring. Han ville lämna någonting bakom sig. Han ville framåt till en förändring. Så han fick höra att nu är Jesus på gång. Så började han ropa efter honom. Och ibland tror jag att vi enkla människor så vill ta oss an lite den bartimeuska tankegången. Att bli lite mer desperata efter Gud. Lite mer desperation. Ibland så vänder vi oss till honom som sista utväg. Han borde vara den första. Och nu säger jag någonting allt radikalt, men det är jag bara. För det hjälper inte att veta att Gud finns om vi inte vill ha med honom att göra. Teorin om Gud är inte som frälser dig eller mig, utan det är vår vilja att ropa desperat efter honom. Nödvändigtvis inte, förstås inte har att göra med decibelnivån i vårt sätt att ropa, men vårt hjärta behöver någon gång åtminstone ropa efter honom. För det är inte teorin om att Gud finns. Det kan man debattera, argumentera. Jag läser själv ganska mycket apologetik. Att sånt kan man ju fint debattera om man så önskar. Men det är inte vetskapen om att han finns som är Bartimeus hopp i den här stunden. Det är inte att han hör att Jesus går förbi och så tänker Bartimeus, yes, vad bra. Och sitter han där. Utan han vet att ska han få en hjälp så behöver han i hans hjärta bara ropa efter honom. Och ibland, kära vänner, när vårt hjärta ropar så händer någonting också med vår mun. Och det är på något sätt en desperation, eller vår inre värld är på något sätt förlorad i oss själva. Och vi bara ser mörker. Och så tänker vi, finns det någonting som kan rädda oss? Och Bartimeus hörde att nu är Jesus på väg. Och han bara öppnade sin mun och ropade efter honom. Så han hoppades att skulle kunna göra en förändring. Vad skulle du säga till Jesus idag om han gick förbi dig? Jag skriver här, för att det är lite halvt radikalt onödigt, fräckt. Jag skriver, skulle du visa fingrar åt honom? Eller skulle du vara lika desperat som Bartimeus? Eller skulle du vara ignorant? Eller skulle ditt hjärta utmynna ett rop på hjälp? Som David uttrycker det många gånger i hans psalmer. Ett rop på hjälp. Och många av oss vill ju ha hjälp. Men för om vi ser i nästa punkt så finns det alltid ett hinder som heter kritik. Och mänskliga röster i den här världen. Jag skriver att Bartimeus inre övertygelse behövde övervinna människornas kritik. Det finns alltid, tycks det vara som så, röster i den här världen som inte är värda att lyssnas på. Det finns röster som säger till dig saker som du borde bara helt enkelt ignorera och stänga ut. Ge sparken åt, åtminstone permittera. Och du på något sätt borde veta det. Att när du ropar till Gud så kommer någon att säga till dig, du ska inte vara så radikal. Var nu inte så där ivrig när du lovsjunger, eller bli mer ivrig. Det finns alltid två vägar. Det finns alltid röster till dig som vill få dig att bli som världen. Och inte som Guds skapelse i världen. Och jag tror vi någon gång behöver lära oss att tungan som människan har fått, som Jakobs brev uttrycker det, den är ond ibland. Svårtämd. och ställer till väl väldigt mycket oreda. Jag menar, du säger själv massa strunt. Och vi har så lätt att tala dumheter. Jag skriver så här att det religiösa kommer alltid fram till ytan då människor vill komma till Gud. Det religiösa vill ha ordning och reda, och inget eller ingen ska sticka ut ur normen. Det kommer alltid vara en kamp för enskilda människor att ha med Jesus att göra, för att folk vill hålla oss till en norm, till en form som inte sticker ut och inte gör någon skillnad. Hur var det med Bartimeus? Alltså, nu har vi att göra med människor som gick tillsammans med Jesus. När Bartimeus började ropa, det var ingen som supportade honom. Så man tänker, ja men fantastiskt, nu har vi möjlighet att med egna ögon än en gång få se Jesus göra ett mirakel. Vad säger folket? De säger tyst. Alltså, det är pinsamt tycker jag, men det är bara jag skulle säkert säga likadant själv om jag är ärlig med mig själv. Många sa det åt honom strängt att vara tyst. Och i det läget när vi får höra världens åsikter av det felaktiga slaget, det behöver inte bara ha med religion eller religiositet att göra. Det kan ha när folk säger att du är dum, du är ful, du duger inte, du är inte riktigt bra, du gör inte, och så vidare och så vidare och så vidare. I den stunden har vi två val. Vi lyssnar på världen och så blir vi mer desperata till honom, som ändå är den som betyder någonting för oss i världen. Vad gjorde Bartimeus? Han slängde in, tänkte sig, en fishermans friend och ropade ännu hårdare. Han på något sätt satt i en extra växel. Han ropade ännu hårdare. För han tänkte, jag vill inte att världen ska hindra mig för att få ett möte med Jesus. Jag tror att du och jag behöver en inre övertygelse, en inre passion som är starkare än vad den här världens röster säger till oss. Vi behöver på något sätt få tag i det centrala. Och det centrala är inte vad världen säger, det centrala är vad Jesus redan har sagt om oss. För Bartimeus, han valde att strunta i människornas åsikter och han bara ropade hårdare. Vi hamnar i stunder då vi behöver av hjälp. Är det viktigt, tror jag, att vi inte enbart lyssnar till människors åsikter. Ska veta hur många åsikter människor haft om mig. Mitt sätt att predika, mitt sätt att vara för radikal, mitt sätt att vara för lite radikal. Alltså, jag har varit båda två samtidigt under samma predikan. Jag tycker det borde vara väldigt paradoxalt svårt. Man är för ivrig, man är inte tillräckligt ivrig. Man är för svartvit och man borde vara ännu mer svartvit. Alltså, jag har hört allt. Och ska jag lyssna på allt det där, så skulle jag ju inte göra någonting alls någon gång. För jag kan inte tjäna Gud och vara alla människor till behag. Jag är hellre Gud till behag och inte till behag då för alla människor. För ändå Gud som allting handlar om. För allt sist och slutligen som människor kan ge dig är alltid oändligt mycket sämre än vad Gud kan ge oss och ge dig. Så försök ibland tänka på att när världens tankegångar och sätt och frestelser bara tränga dig på, ge dig en snabb genväg till något snabbmatställe som man tror är lösningen på allt, det var en bild, så tror jag att istället behöver vi bara fokusera på honom, han som är livet, orsaken till livet, och han som är med oss och han som älskar dig. Nummer tre, kallelsen. Jag tror att det finns en gudomlig kallelse för varenda människa. Och det tycker jag är så vackert. Mitt i den här stora folksamlingen är Bartimeus och den blinde Bartimeus. Ropar, och människan försöker tysta ner honom, han ropar hårdare och han stör på något sätt hela ordningen där. Så stannar Jesus upp. Och det är den Jesus vi har att göra med. Han stannar upp för dig och för mig. Han ser inte genom din andliga CV och funderar, är du värd något att slösa tid på? Han stannar upp för varenda människa. hade en god vän som kom till tro för ett antal år sedan, som hade en syn om Jesus som berörde mig väldigt mycket. I synen så blev han misshandlad och nedslagen av några demoniska krafter, och det blev ganska illa till för min vän. Och plötsligt så dyker Jesus upp. Och direkt Jesus dyker upp, så på något sätt försvinner den här onda kraften. Man bara förstörs i ett huj genom Jesu enorma manifestation. Men det som förvånar min vän, som han var det följt som jag minns, var 2 eller 3 månader. Jag hade kanske inte förklarat varenda doktrin åt honom, men jag hade förklarat ungefär lite vem Jesus är och hur enligt mig då han fungerar. Men det som förvånade mig när han berättade den här synen, så berättade han att Jesus kom till honom i läderrock och hästsvans. Och han i synen var så förvånad så han frågade Jesus: "Va, ser du ut så där?" Varav Jesus svarade så här, jag har skrivit upp det så inte citerar min vän fel: "Jag möter alltid människan på det sättet som hon är." Jag menar, för min vän på med lederrocken och hästsvansen, bara att, för att möta människan i den situationen där han befann sig. Så mycket älskar Jesus oss att han är beredd till och med att göra det där. Jag menar, för min del är det inte så svårt, men vissa andra kan du kännas ett steg att ta. Men Jesus är beredd att stanna upp för varenda människa. Så enormt stort kärlek har Jesus och Gud för oss att hans agenda sätts på paus. Och det är inte första gången vi ser det. Jag menar, han var ju på väg och skulle ta hand om en liten flicka som höll på att dö. Så hade kvinnan då som varit sjuk så länge. Hon nipsade tag i Jesu mantel och blir helad. Och vad Jesus, vad gör han? Han stannar upp för den här orena kvinnans skull. Jesus är sån. Även om vi tror att livet är slut, allt är kört, när Jesus hör en desperat längtan från oss, juda mot himlen, då stannar han upp. För han älskar oss så mycket. Och det var lite tydligt för mig när jag var på väg hem från Stockholm här i torsdags. Och att lämna min dotter hos mina föräldrar sen måndag kväll. Och på något sätt bara längtade efter att få se henne igen. Jag höll på ordagrant bläddra igenom min telefon och så upp bilder av henne. Och så säger kapten: "Vi har lite problem här. Jag blev nog isbildning på landningsbanan. Vi får vända om." Vi cirkulerar ovanför Vasa. Och jag har bett att mina föräldrar ska hålla liv uppe så länge så jag hinner se henne. Och så måste vi vända om och få tillbaka till Arlanda och känna vemod och ilska. Men samtidigt så lärde mig om min kärlek som människa till mitt barn var så stor och stark. Hur mycket större inte Guds kärlek till oss, han som är perfekt och älskande och nådefull. Och det var lite ögonöppnande för mig att jag som en väldigt icke fullkomlig förälder kan drivas av en sån stor kärlek till en människa. Hur mycket mer älskar du inte Gud oss som är perfekt och fullkomlig. Jesus är beredd att stanna upp för varenda människa. För Jesus är varenda människa värd att dö för. Det händer alltid någonting fantastiskt när Jesus kallar på en människa. När Bartimeus får höra att Jesus kallar honom, tycker jag intressant, i texten står det: "Lugn, res dig, han kallar på dig." Och så slår det att han kastade av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Jag menar, när Jesus kallar på en människa så hon säger: "Ta det lugnt nu, där ordnar sig, vi tar försiktigt en gång fram till Jesus." Och bara av med manteln och full hopp som en groda fram till Jesus. Och på något sätt bara visar att gensvaret när Jesus kallar på en människa är så mycket starkare än de omständigheterna det fanns tidigare. Och det finns viss kuriosa, en par intressanta saker att säga om, till exempel mantel. Det är så att han kastade av sig manteln. Vad var manteln? Manteln var ett skydd, som ett tält, som skyddade både mot stark sol och hetta, men också mot oväder och regn, och ett skydd mot natten. Mycket av Bartimeus liv så präglades av denna mantel. Man behövde den för att klara av vardagen. Men när Jesus kallade så tänkte han, tror jag, nu lämnar vi någonting. Vi lämnar mitt gamla liv. Och så börjar vi på nytt med Jesus. Att när Gud kallar oss, då tror jag att vi behöver lämna någonting bakom oss och komma till honom. Vi vill slänga bort det som vi har identifierat oss med och som tidigare människor har tänkt om oss. Och börja på nytt med honom som är och kan allt. Kallelsen, kära vänner, är någonting av det mest centrala i Guds plan för mänskligheten. Jesus säger, många är kallade, men få är utvalda. Det låter ju brutalt och jobbigt. Men det handlar om egentligen, vilket gensvar ger vi till honom? Säger vi ja, eller säger vi nej? För när kallelsen ljuder, kära vänner, då spelar det ingen roll hur vår historia ser ut. Mördaren Mose blev kallad. Förföljaren Paulus blev kallad. Den prostituerade Rahab blev kallad. Då ropet kommer från himlen så står vi alla på samma linje med samma förutsättningar att säga ja. Då ropet kommer från himlen så det är ingen skillnad på vem vi är eller vad vi har gjort, varifrån vi kommer. Vi kan alla säga ja eller nej. Vissa av oss var som Bartimeus som hoppar upp och ropar ja. Så att hela vår gamla identitet lämnar kvar i tidsramen innan kallelsen kom till oss. Vad jag tror Vasa skulle må bra av idag, det är människor som är beredda att svara ja då kallelsen ljuder från himlen. Paulus säger på det sättet, han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Det är inte så dumt. Han har både frälst oss och han har kallat oss med en helig kallelse. Vi ska behöva mera pastorer, evangelister i vårt land. Vi ska behöva mera människor som svarar ja till honom. När kallelsen ljuder från himmel. Som är beredd att säga ja. Slänga bort sin gamla identitet som man kanske har byggt upp på många bra saker. Det kan vara trygga saker och bra saker. Men ibland tror jag att du och jag, vi behöver bara lämna någonting för att få någonting. Vasa behöver oss. Man behöver ännu mera Gud. Och Gud kan få göra någonting genom dig och mig om vi svarar ja till honom. För det fjärde, mötet med Jesus och med Gud förvandlar varenda människa. Jesus frågar här lite lustigt kan man ju tro. Bartimeus, vad vill du? Jag menar, det kom en blind man fram till Jesus. Man skulle kunna tro att det vore ganska självklart för den omnipotente guden att veta att det är en blind man som kommer fram till mig. Omnipotent betyder allsmäktig, allvetande. Ändå frågar han, vad vill du att jag ska göra för dig? Jag tror ibland behöver du och jag bli mer ärliga med Gud. Ibland förväntar vi oss att Gud ska veta allt och det vet han. Men han vill att du ska säga det. Munnens bekännelse är inte helt dum att ha att göras med ibland. Därför tror vi i församlingen på syndabekännelse. Där vi talar om för någon saker som vi kanske kämpar med och har problem med. För det är någonting som händer med dig när du med din mun bekänner. Frälsningsversen, Rombrevet 10:9 säger ju, när du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Det är någonting fantastiskt som händer när vi använder vår mun för att tala om för Jesus exakt hur kanske dåligt det är ställt här inne. Hur exakt mycket hjälp du behöver ha från Gud. Använd din mun för att vara desperat till en Gud som längtar att lyssna till dig och på dig. För jag tror det har att göra med vår fria vilja. Vi måste tillåta att Gud förvandlar oss innan han gör det. För jag tror när vi kommer fram till Jesus så finns det alltid en himmelsk fråga till var och en av oss. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det kan låta banalt och enkelt, men jag tror det har att göra med vårt lärjungaskap inför himlen. Vi måste välja fritt ifall vi vill ha att göra med Gud. Mötet med Jesus, miraklet, äger du egentligen rum i den stunden då Bartimeus ignorerade människorösterna som sa det åt honom att vara tyst. Då började hans mirakel. Men det äger också rum när han träffar på Jesus och får sin syn tillbaka. Och som jag redan tidigare nämnde så läser vi i Lukas 18 att han jublande glad följde med Jesus. Jag tror att det är konsekvensen av ett förvandlat liv. Vi följer Jesus och vi finner en himmelsk glädje som den här världen inte kan ge. Kyrkan ibland varit känd för sina synda kataloger. Det vi har talat om för folk, det ska ni sluta med och det ska ni inte hålla på med. Jag ser det på det sättet att när jag får möta Jesus så behöver jag inte hålla på med massa andra saker som ska ge mig tillfredsställelse. Och det är ingen syndakatalog. Det är en uppenbarelse om att han är allt för mig. För ingenting i den här världen väger särskilt tungt i jämförelse med vad han är, vad han har gjort, vad han gör för mig, men också för dig. Och jag tror att när vi får leva och hörsamma den himmelska kallelsen så handlar det främst om att få leva tillsammans med honom. Vi står på det Paulus skriver på ett ställe som jag glömt, att vi kallade till gemenskap med honom i evighet. Att vi får leva tillsammans med honom, det är vår främsta kallelse. Att du får leva tillsammans med Jesus dag och natt. Ibland svårt, ibland jobbigt, men genom allt, som jag hörde Elsa säga här i lovsången, genom allt så har vi en tro som håller och som fungerar och som är oss till hjälp genom allt. Men innan vi är då i himlen, eller himlen på jorden, eller hur det nu blir, så tror jag att Jesus har gett oss ett antal redskap hur vi kan leva här på jorden redan med honom. Och nu går jag då in med det som jag börjar med, rent icke-pedagogiskt. För det första så tror vi att dopet i vattnet, i vatten som vi såg här förra söndagen, är ett gudagivet redskap för oss. Hur vi kan leva med honom. Som teologerna säger, redan nu, ännu inte. Dopet i vatten gör att du offentligt säger till dig själv och den här världen och hela andevärlden, jag, mitt liv tillhör Jesus. Jag läste av en händelse den judiska historikern Josefus. Han var den främste historikern första seklet i Israel. Icke-kristen, men en väldigt duktig judisk historiker. Han berättar om Johannes döparen. Väldigt intressant detalj. Då står det att Johannes döparen döpte de människor som hade gjort en moralisk förbättring. Så han döpte inte vem som helst, utan han döpte enbart såna som ville ha en förändring i sitt liv. Vi döper inte, vi har inte dekriterat här i församlingen, men vi döper såna människor som säger med sitt liv, jag vill ha en förändring, jag vill följa Jesus. Och vi tror att en av de bästa sätten för dig att följa Jesus är att döpa dig, begrava den gamla naturen, stiga upp till en ny natur. Guds natur. Den himmelska naturen som är dig given. Dopet är inte en plikt, det är en välsignelse. Det är de absolut vackraste gåvorna som jag ser det som Gud har gett oss. Återkommer någon gång snart i det här ämnet. Men jag vill bara snabbt nämna också de här två andra. Dopet är den heliga ande. Fantastiskt. Vi som är döpta den heliga ande, vi ångrar inte, det kan jag säga det i smyg. Vi är tacksamma över att ha den heliga ande. Varför det? Vad är den heliga ande? Det är lite diffus för oss. I alla fall för mig minns det innan jag blev kristen, tyckte nu var jag allt sin dag det där. Innan jag blev kristen och kom in på ett möte för första gången i mitt liv, och så var det bönemöte i den heliga ande. Jag tänkte, vad i all sin dag är det där? Och man kan tycka lite förvirrande ibland, men när man väl får den heliga ande, det är ju ingenting man skulle vilja leva utan. Grekiska ordet för den heliga ande är ju parakletia, eller parakletos, som betyder hjälparen, en hjälpare. Någon som finns där, någon som är med dig, någon som hejar på dig, någon som vill ditt bästa, någon som till och med gör saker genom dig som du annars inte skulle kunna göra. Och det är till för oss alla. Den heliga ande kommer över alla människor. Petrus var ju förvånad när han var igång där och predikade Apostlagärningarna 10. Och som inte alltid föll anden över hedningarna. Han funderade, vad alltså är det för någonting? Men så kommer man ändå fram till lite om och men att den heliga ande är till för alla människor. Och de människor som jag känner och har runt omkring mig som har blivit döpt av den heliga ande, vi är en brokig skara. Så Gud gör inte skillnad på vem som kan få den heliga ande, utan den till för oss allihopa. För att vi ska kunna leva i gemenskap med Gud redan här. En kraftkälla, ett redskap som hjälper dig och mig i det här livet. För det tredje, gemenskapen i församlingen. Vi tror att någonting som vi behöver lyfta fram ännu mera det här året, det är vikten och nödvändigheten av att du tillhör en lokal församling. Vi känns inte över det. Och håller på att rekrytera mig, svar ja. Vi tror bara att du behöver vara med i en lokal församling. Jag tänker mig flytta bort, ja, men sitter du här, du har inte gjort ännu i alla fall. Jag skriver ut ett antal flyttningsbetyg det året. Folk rör på sig, men det är inte det som det här handlar om. Det handlar om att du behöver vara med i en församling där du kan må bra, få stöd, få Amandas inspirationstal en gång i veckan. Och skriver dem på tisdagar. Som i alla fall jag blir uppmuntrad av. Så att komma med i en lokal församling, det är jätte viktigt. Vi ser på den förlorade sonen när han kommer hem till Faje. Farsan, min dotter kallar mig Faje. När han kommer hem till pappan. Vad gör han? Han sätter kläder på pojken. Han har jobbat bland svinen, han har varit i världen, han har varit förlorad. Han luktar illa troligen. Han får nya kläder, nya skor. Alltså en ny natur. Det betyder dopet. Han får ring på fingret. Han får familjens auktoritet tillbaka. Dopet i den heliga ande. För det tredje står det att familjen, pappan, ordnade en fest där de till och med tog den bästa biffen. Och det betyder gemenskapen. Det är svårt att ordna fest ensam. Har du gjort det någon gång? Jag försökte en gång, det var en väldigt deprimerad historia. Satt och pratade med sig själv en kväll. Alltså det är mycket roligare att ha en fest med andra. Församlingen betyder att du med andra alltid kan komma hit och fira Jesus tillsammans. Det är en styrka i att vara tillsammans, ha en gemenskap där vi alla som sett tror på Jesus och tillhör honom. Vi kommer här tänkt i början av februari ha en dag då vi bara vill välkomna människor in i vår gemenskap. Vi har fått en del förfrågningar och jag glömmer alltid bort att ta i tag med det. Men jag har sagt till mig själv och säger det offentligt. Vi ska en dag när vi bara välkomnar alla människor som vill komma i vår församling. Jätteglad att du är här. Vi är ännu gladare. Jag måste hålla med om det. Vi är glada oavsett. Men om du vill så får du vara också med i den här församlingen. För jag tror det är viktigt för dig och för mig. Låt mig summera det här försöket till predikan. Bartimeus identitet låg i, för, i alla fall för andra människors skull, att han var blind. Vilken var, är din identitet idag? Vad tänker du om dig själv? Behöver du ignorera vad världen försöker mata in i ditt liv? Kanske du behöver hjälp idag att bara höja din röst ovanför världens röster. Bli lite desperat för Jesus. För det tredje, Jesus har en kallelse för dig. Och han stannar alltid upp för varenda människa. Han lyssnar på dig. Det står till och med att han har räknat dina hårstrån. Så mycket värdesätter han dig och mig. Att i det samhället med allt tempo och allt som händer runt omkring oss, så är han beredd att han stannar upp för dig. Och så lyssnar han. Vad säger du till honom? Och han inte bara lyssnar, utan också möter. Och mötet med Jesus förvandlar alltid dig. Låt oss Jesus få möta dig det här året. Hjälp oss Jesus att få bara möte med den himmelske Guden. Hjälp oss Jesus att väcka någonting till liv på vår insida som kanske varit dött. Där vi har haft vår identitet i felaktiga tankar, i vad vi presterar, i vad andra människor...